In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, måndag den 34.
Nu, det här börjar riktigt bra idag alltså.
34 juni, nu jävlar är det inte långt bort till semestern kan jag säga.
Vacation mode direkt.
Ja, 24 juni i alla fall. Vi får börja med då, imorgon, trädgården den 25 juni, så kör vi live. Det är gratis inträde, det är quiz och grejer från scen, vi öppnar klockan 5. Babylona, välkommen hit. Du kommer inte vara där.
Nej, kommer tyvärr. Niva vara där?
Niva kommer inte heller vara där. Tyvärr. Makoto, du kommer vara där.
Ja, absolut.
Jag kommer vara där. Bränning kommer vara där också. Vår vän Vicky kommer vara där.
Bra.
Ja. Och fylla upp Serie A-hålet som ibland uppstår i det här sammanhanget. Men Babylona, välkommen hit. Du ska fylla det hålet idag. I tanken, prata Serie A. Men glöm inte trädgården imorgon. Det blir skitkul.
Kom igen, så det blir kul sagt, som man brukar säga.
Kom igen, det blir kul. Exakt. Med det sagt då, så ska vi försöka beta av den här helgen. Det har ju kommit några riktigt sköna uppgifter. Vi ska prata om eventuellt då världens dyraste mittback. Eller ja, världens dyraste försvarare överhuvudtaget.
Ja, herregud.
Hodor. Men eftersom vi har Babylona i studion, Inter-supporter,
ja.
Du har ju varit med i en del deadline-sändningar och såna här saker tidigare. Du var med på trädgården förra gången vi var där.
Det var ju skitkul.
Icardi, vad händer? Jag vet, alltså du får någonting i blicken varje gång man säger Icardi.
Alltså jag dör lite inombords varje gång.
Men det är väl dubbla känslor man har, för han har ju gjort rätt mycket för Inter de senaste åren.
Alltså Icardi har ju varit den enda ljuspunkten under de senaste åren, för att det inte har varit usla. Så att det gör ju extra ont att det är just han som gör den här grejen nu. Så att det är tungt.
Men vad händer då? Blir det Juventus?
Jag skulle nog gissa på att det är väl den enda möjligheten. Atletico Madrid verkar inte intresserade, trots att Wanda har hintat om det under åren när hon har velat höja lönen. Real ringer, Florentino och jag pratar varje vecka. Atletico vill ha honom. Och sen nu när han är på marknaden så ringer ingen, förutom då Paratici i Juve. Och där sägs ju Inter vara intresserad av ett byte då, med Dybala.
Men alltså, jag får ju bara inte ihop det här lagbygget. Det är så Sarri, Ronaldo, Icardi.
Sarri har ju varit intresserad av Icardi när han var i Napoli. Ja. Så att det finns ju. Men jag menar, man måste ju också ta med i beräkningen att Juventus ska göra sig av med Higuain. Någonstans. Så ja. Han blir inte kvar i Chelsea. Så vart går han?
Roma.
Roma.
Ja, fast måste inte Roma också sälja av en del här inför?
De missar ju
Champions
först.
League.
De måste göra sig av med Dzeko, de måste göra sig av med Manola Skull bort. Gissningsvis inte,
han går väl till Napoli va?
Ja, det verkar ju onekligen som att Napoli närmar sig där.
Ersätta Koulibaly som vi ska komma in på sen också då.
Nej, Koulibaly och Manola ska ju bilda ett brutalt mittbackspar i Napoli, det är väl tanken.
Ja, det är det man hoppas.
Vi får se. Det hade ju varit coolt i
för sig. Det hade varit nice, för då är det i alla fall
otroligt bra.
Äntligen någon som kan konkurrera lite halvt med Juventus. Sen vinner Juve med i alla fall 20 poäng, men de kan vara med lite längre.
Ja, vi får se, vi kommer in på Koulibaly lite senare. Och då, världens dyraste back. det är så roligt att alla fnissar när man säger det. Men det är ju på väg att hända.
Jag sitter och funderar hur jag ska hålla mig lugn under den här sekvensen. Och det
här. Vi måste tillbaka till Icardi.
Ja.
Och till Juve, vad pratas det om för prislappar?
Det man pratar om är ju, eftersom både Dybala och Icardi har varit länge i respektive klubb, så kostar de ju väldigt lite nu för klubben. Man betalar liksom, ja, Icardi ligger väl på en 2,5 miljoner euro nu, Inters böcker. Vilket gör att han blir ett jätteplus om man kör ett byte. Då kan man skriva upp värdet på spelarna, båda klubbarna gör en mega plus Valenza som det kallas. Och alla är lyckliga förutom fansen som lär bränna upp någonting. Och Dybala syns ju inte vara sugen på Inter heller.
Nej.
Av förståeliga skäl kanske jag skulle vilja säga just nu, med tanke på hur det är. Det är oroligt varannat år i alla fall. Jag menar, han var ju bra under Conte, så det kanske kan vara en grej. Men ja, alltså Icardi bort, Dzeko in, man blir ju inte lycklig alltså som fan.
Nej.
Även om Dzeko som spelar typ för en 5-6 år sedan hade varit klockren i Contes spel.
Mm. Du pratade om Lukaku där också.
Ja, det pratade. Du gör mig så deprimerad idag. jag följer ju gärna United också.
Ja, precis.
Så att jag har ju haft några tuffa år kan man ju säga. Och Lukaku in, Icardi ut gör ju väldigt få glada skulle jag vilja säga. Även om jag någonstans hade velat se vad som skulle hända med Icardi i United och Wanda versus Ole. Det hade varit lite intressant ändå.
det är nästan lite orättvist mot
Ole. Ja. Mot Ole, ja. Ja, han känns lite för snäll. Ja.
Wanda känns Wanda... inte alls snäll.
Nej, det gör hon nog inte. Inte så. Lite... Ja. Hon gör ju det hennes man vill helt enkelt. Ja. Menar, det är många som håller ut det som också. Det blir orättvist där att det är Wanda som är en elacka och Mauro och stackaren. Men hon gör ju det han vill.
Ja, ja. Och det, de menar, är väl ett team?
Ja, de fan. Är ju tag team. Jag menar, han säger åt frugan liksom. Hon kör på. Mm. Och han står ju bakom allt hon säger. Så om hon sågar hans lagkamrater, då står ju han bakom det. Mm. Så att...
Man ska ju också ha i åtanke, om jag inte blandar ihop det nu, hur de... en gång i tiden träffades också med Maxi Lopez och alltihop.
Fast där var det ju, hon och Maxi var ju separerade. Om hon
ja, det var
då, ja, och jag menar, om Maxi, om ryktena stämmer och alla saker som han hittade på i Catania.
Ah.
Så,
okay.
Det var nog inget jättelyckligt äktenskap, nej.
Nej. Som där fotbollsäktenskapen verkar ju inte alltid vara så superlyckliga.
Nej.
Men som sagt, Icardi, vi pratar ju ändå, skulle jag säga, en av världens 10 bästa strikers.
Han är ju det, och han har utvecklats något enormt. Om du tittar på hans spel de sista 2 åren, och det såg man i Champions League också, att okej, han fick inte jättemånga bollar, men han var nere, mötte allt det här som han har kritiserat för, har han ju utvecklat. Mm. Under första halvan av säsongen var han ju riktigt bra. Och sen då i februari, när hela det här kaoset kom, bindeln av plötsligt jätteont i knät, kan inte vara med längre. Men alltså, det är fortfarande, han har inte glömt bort hur man spelar fotboll. Det är en väldigt bra anfallare som rent krasst tjänar för dåligt. Mm. Hade han haft en bra agent hade han ju lämnat Inter för 2-3 år sedan. Mm. Hade han haft Raiola hade han hunnit med på att flytta redan. Alltså, och han hade tjänat minst 3 gånger så mycket. Mm. För han ligger på 4,5 nu. Mm. Miljoner euro.
Ja, alltså det, och det är svårt att placera de här spelarna. Han är ju uppenbarligen på marknaden. Och
problemet här är väl just det här kaoset, för att en klubb vill ju oftast inte, när man ska bygga om då, investera väldigt mycket pengar i en spelare som har den liksom kaosiga våren bakom sig. Men däremot precis för 2 år sedan, med tanke på, det är ju en av världens absolut bästa boxspelare, det är ju fortfarande, även om man utvecklat sitt spel, han skulle ju bidra i vilken klubb han än kom in, och även sett till att inte ha spelat så mycket, så den instinkten försvinner ju inte.
Nej.
Den målinstinkten är unik som han har.
Den tappar han ju inte.
Nej. Men...
Och en väldigt bra huvudspelare.
Ja, ja. Och överlag alltså, underskattad som passningsspelare också. Han har varje år ett gäng assist, bra öppningar. Hade han haft bättre medspelare runt omkring sig hade han haft många fler.
Mm.
Så på det sättet är man ju lite sugen på att se honom i en annan miljö.
Jag förstår att det
svider att säga så med en
Men jag tror definitivt, skulle han gå till Juventus skulle han ju ösa in mål i Sarris spel. Dock, hur skulle han funka med Cristiano Ronaldo? Springer de inte på varandra? Men det är ju någonting för Sarri att lösa i och för sig. Men...
Det är två som gillar att stå där som slutman på anfallet.
Ja.
Och vi vet ju av erfarenhet att man inte flyttar på Cristiano Ronaldo
man gör
så
ju
speciellt
inte det.
Lätt.
Och Icardi
lirar vinna inte den duellen.
Ovanligt, jag vet inte vad. Skumt.
Men vart skulle han kunna gå annars då?
Alltså, det är ju det Atletico som är också, vill ju inte ha honom uppenbarligen. De satsar ju pengarna på andra ställen.
Men Atletico också bygger väl något annat. Och nu jag är lite förvånad över Joao Felix pengar som spenderas. Det måste jag tillägga, för det trodde inte jag var den vägen man skulle välja att gå. Även om man behövde få in en anfallare tänkte jag snarare att en typ Cavani eller någonting hade passat väldigt mycket bättre för den typen av fotboll Simeone brukar spela.
Ja, och hade Cavani gått, då hade det känts ganska naturligt med en Icardi till PSG till exempel.
Ja.
Men så länge Cavani är kvar där så känns det som att det känns då ju blir som... det ju andra fjol för Icardi.
Det finns ju liksom inga klubbar, alltså det finns ingen toppklubb som står utan forward just nu. Som man känner att de här kommer ju slänga pengar på Inter. Och de har ju inte gjort det tidigare år heller när han ändå har presterat. Så har det inte kommit någon och bara, här, 110 mil, vi tar honom nu.
Nej, alltså egentligen så är det är ju Chelsea i sådana
som
fall.
Som inte får värva.
Men de får inte värva liksom.
Sen är det svårt att se att den nya Chelsea skulle värva en spelare som Icardi. För sig.
Nej, det känns inte alls som det.
Det känns inte
som deras nya modell. Utan de ska försöka
City har ju, alltså, sen Icardi är vi också för bra för att på något sätt roteras och lägga andra fjol. Om vi säger så. Det är ju inte en spelare på dekis på det sättet.
Nej.
Så att därför så kan man ju räkna bort lag som typ Barcelona till exempel också. Som väl också vill ha en forward men kanske får titta på en annan hylla.
Ja, ja precis. Bayern München var ju Lewandowski kvar. Ett litet tag till i alla fall.
Det är lite fel timing. Antingen skulle han gått några år tidigare eller skulle det här ha skett några år senare när Luis Suarez, en Lewandowski och så vidare, eller Benzema blir för gamla. Nu är det en sorts läge där center forward inte är det mest. För de största lagen så är inte center forward prio om vi säger så.
Nej, alltså det har ju verkligen misskötts från alla håll och kanter. Jag tror att klubben
Inte att det skulle.
Nu ska vi inte vara såna. Men jag tror att man bara felbedömde, alltså man missbedömde Icardi som person. Man trodde att han skulle ta det här bättre än han gjorde. För att han har ju alltid varit den som, han kommer till träningarna, han sköter sig, han är lugn. Visst, det är lite småjobbigt med hans fru. Men jag menar, han sköter sig på plan, han gör sin grej. Så man trodde väl liksom att okej, okay, han kommer bli förbannad. Men han kommer fortsätta träna, han kommer fortfarande vara tillgänglig. Jag tror inte man alls räknade med det här att han kommer inte vilja spela.
Nej.
Och sen tror jag att det bara eskalerade.
Och det var ju en otrolig bild där efter sista omgången när hela laget går och tackar fansen på ett led och där 10 meter bakom går Icardi för sig själv.
Ja, den bilden är ju väldigt bra. Men hela sanningen ska ju också komma fram där att Icardi går sällan fram till kurvan. Sen där hände i Sassuolo där han sulade upp tröjan och sen de kastade den tillbaka och han skriker att ja, men mina polare från Rosario ska komma och döda er. Och du vet hela den här kaoset som var. Så han kommer ju sällan fram. Dock var jag i Rom förra året i sista omgången mot Lazio och då var ju faktiskt han framme och tackade fansen, borta fansen då när vi stod där. Men den här gången så var det verkligen inte alls samma för han kände sig väl heller inte delaktig vilket han rent krasst inte var heller där på slutet.
Nej, precis. Jaha, får se då. Buffon hörni, var ska han ta vägen då?
Eller Leeds tydligen.
Det blir ingen förlängning med PSG. Bielsa sägs ju sugen. Alltså det hade ju varit en spännande kulturkrock att se Buffon i Championship.
Fast hade det där. Alltså det känns ändå som
jag vill alltid stoppa in stora fotbollsnamn i Championship.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är ju ett jävla tröskande. Man spelar 1 miljard matcher på slitna arenor och det
är många kalla nätter i värre platser än Stoke om vi säger så. Och även i Stoke nu.
Ja, precis. Det finns värre ställen än Stoke i Championship.
Men alltså, det intressanta är att Buffon sa väl när han lämnar PSG, nu är det ju mycket snack och väldigt ofta lite verkstad som följer på det, men han sa väl att nu är mitt utlandsäventyr slut. Så att det här var mitt liksom år i Paris och jag älskar den här stan. Är inte Parma det logiska?
Ja, fast där har de ju det ganska bra på målvaktssidan.
Men om Buffon kommer och säger att jag vill hem.
Ja, men det vore ju väldigt synd för deras framtidsprospekt som de har
där. Ja, det är en annan sak.
Det vore lite trist.
Parma har heller inte alltid fattat de absolut mest logiska besluten de senaste decenniet.
Också sant, men efter Girardi har det väl ändå blivit lite bättre. Om man tittar på det.
Sen är det ju, jag menar, Italien och nostalgi ska man inte heller underskatta.
Så är det ju.
Fotboll och nostalgi.
Fotboll och nostalgi. Ja, absolut. Ja, men det är ju en supernostalgi trend just nu. Överallt. Det är ju gamla spelare som ska ta över och det är trion i Milan och det är Zidane tillbaks till Real och det är Lampard i Chelsea och det är Ole Gunnar i
men det är väl
United
samhället som helhet som speglar sig eller? Alltså ja, jag tänker, ja, men varenda film som görs nu ska ju vara en liksom remake eller en uppföljare på någonting och allt som kommer, allting ska vara nostalgiskt. Ja, men det här minns jag från när jag var liten eller det här minns jag från där och nu känner jag igen det här.
Det var bättre förr helt enkelt.
Ja.
Jag tror att det är en men det är väl en, alltså någonstans, alltså allting, utvecklingen, nu snöar vi iväg lite grann, men det är okänt. Jag är programledare, jag bestämmer.
Okay.
Nej, men det är väl så här, med utvecklingen och det som händer, vi ser att fotbollet utvecklas oerhört snabbt och det är VAR och det är pengarna som skenar och man känner inte igen sina klubbar, man känner inte igen sina läktare och så vidare. Då är det klart att man söker sig till saker man känner igen, alltså att nostalgin får en viktigare plats i ett samhälle som förändras väldigt snabbt och där saker och ting är så väldigt nya. Bara den tekniska liksom utvecklingen och snart så har vi liksom, nu ska jag inte bli konspiratorisk, men jag tror att det finns en sån, man klamrar sig fast lite grann och det blir på något sätt viktigare med de nostalgiska känslorna.
Vi må ha VAR, men vi har ändå olät wheel.
Men jag menar, det är många tränare som ska byta i sommar och sen då United som ska ha en ny i oktober.
Allegri kommer in då, eller?
Allegri kommer in då, ja. Det måste ju ändå som United-supporter kännas, hade känts helt rätt.
Ja, men någonstans hade det väl känts mer tryggt, tror jag. Han kan ju styra upp den defensiva delen, han kan få dem att spela en habil fotboll och det känns ju som lite mer tyngd än Ole.
Alltså Allegri hade väl varit ganska drömnamn för alla lag som letar tränare i det här läget, om vi säger så.
Ja, så måste det ju vara.
Man får tävla om en som sparkar sitt nostalgival först här nu i höst så att man kan ta Allegri.
Vi kan köra en bettingpool på det.
Och om man inte känner igen då liksom fotbollen av idag och så vidare, då måste vi komma in då på världens snart då dyraste back. Harry Maguire.
Fast är inte han någon produkt från en svunnen tid egentligen?
Jo, det har ju. Det är väl en nostalgivärvning på något sätt. Han är väl lite omodern, kanske. Vi ska inte vara så orättvisa mot honom heller. Han har ju fötter att stå på i alla fall. Men jättestort huvud. Duktig på, det är svårt att ta sig förbi där med långbollar, menar jag. De träffar alltid huvudet på honom. Harry Maguire till Manchester City. Så Pep Guardiola ska alltså enligt då ganska många uppgifter betala liksom upp mot 800 miljoner för Harry Maguire.
Vilket känns sjukt med tanke på just fötterna.
Ja, faktiskt. Alltså det... jag vill att ni analyserar det här grundligt nu.
Alltså grejen är väl att man låser sig väldigt lätt vid bilden. Jag har låst mig vid den bilden i alla fall, att Harry Maguire är en spelare med byrålådefötter som inte gör tre på foten. Men samtidigt så, om Pep Guardiola ser något, så ser han ju oftast någonting vettigt. I alla fall har han gjort det i City. Och det är ju ingen dålig mittback. Och på något sätt så kan det ju vara en mittback som bidrar med lite andra kvaliteter än vad en Otamendi eller en Laporte gör. Men samtidigt så sitter man ju och funderar, hur ska Maguire funka i ett lag som ska liksom rulla boll tillsammans med målvakt på egen planhalva? Och sen har man ju sett, för Guardiola har ju missat förr. Jag tänker på liksom Chigrinski och sånt där, minns jag med.
Alltid Chigrinski.
Jag minns med värme fortfarande Chigrinski, måste jag säga. Men det är ju lite underligt, och sen är det ju också ett effekt av de här priserna i Premier League. En inhemsk mittback som har gjort det bra blir en väldigt dyr mittback. Om vi säger så här, att även om Virgil van Dijk var en fantastisk värvning med facit i hand, så när han väl värvades så kändes det ju som otroligt mycket pengar för den typen av spelare. Och vem vet, det kanske är samma sak med Harry Maguire. Sen är det svårt att se att han ska visa ett lika komplett register som van Dijk har gjort, men
ja. Ja, han ska då också få en lön, Harry Maguire.
Kul för honom.
Ja. 280 000 pund i veckan. Det blir en årslön på någonstans runt 150 miljoner. Ish. För Harry Maguire skulle väl bli den världens bäst betalda mittback då också. Gissar jag. Det är inte så många i världen som tjänar de pengarna.
Vad ligger Sergio Ramos på? Men det är väl han som annars ligger högt upp.
Det är han som skulle komma upp där.
Han borde väl ha någonstans där runt, eller?
Van Dijk har ju inte den typen av pengar.
Det brukar ju inte bli de lönerna när de har den övergångssumman. Så det är ju lite...
Fast det är väl bara en tidsfråga också innan, om en sånt kontrakt skulle skrivas.
Ja, skulle väl ha någon motsvarande i PSG.
Där pratas det om 12 miljoner euro netto att han ska få.
Ja, just det. Ja, det är
i alla fall vad han sägs kräva. Han är 19. Det är ju vad han sägs kräva i Juventus i alla fall.
Och han har inte spelat i Premier League och vet hur tufft det är som brukar vara ett argument som är väldigt bra, att han vet hur ligan funkar.
Det funkar så extremt mycket annorlunda än alla andra ligor. Men jag kan inte riktigt släppa den här värvningen. Alltså, Manchester United sägs också ska ha varit väldigt, väldigt intresserade länge, men inte var beredd att betala det priset då som Leicester, prislappen som Leicester har sagt. Leicester ska ju egentligen inte ha varit så sugna på att släppa Maguire. De skrev ju nytt kontrakt här nu för hösten, tror jag. Så att han har ju långt kvar på sitt kontrakt, men 800 miljoner
går inte att säga, nej, inte
för det går ju inte för Brendan Rodgers. Alltså det skulle ge honom den möjligheten att bygga sitt lag.
Ja, men Leicester spelar ju korten helt rätt i det här läget.
Ja.
Alltså de gör ju precis där de ska göra, som de borde göra i det här läget. Kräv så mycket pengar som möjligt, för du vet att du har andra lag som är intresserade och vill betala de pengarna.
Mm.
Om det är så att United har dragit ur det här, skulle jag snarare se det som ett sundhetstecken på att man kanske faktiskt vet vad man håller på med den här sommaren. För att annars så är det ju ändå din prestigeförlust när du vill ha en mittback verkligen att bli outbidade och sitta i det här läget. Men man kan ta den för att man fattar att okej, det är inte värt de här pengarna för den här spelaren. Det är bättre att vi investerar dem på något annat istället.
Mm.
Så länge man investerar på något vettigt ska väl tilläggas också, men
för senast man outbid City så fick man ju Sanchez, så att det kanske är bra då att man ja, håller sig lugn den här gången.
Man har lärt sig från det här misstaget ungefär.
Förhoppningsvis.
Ja. På ännu högre lön, va?
Japp.
Vilket ska väl tilläggas kändes mycket mer. Det var ingen som ifrågasatte det där egentligen när det skedde. Eller jag gjorde i alla fall inte det.
Jag gjorde det.
Ja, okay. Alltså,
jag kunde bara inte se honom funka med Mourinho. Jag såg inte den. I det lagbygget såg jag inte hur den skulle fungera, den värvningen.
Ja, det fick du ju rätt i.
En gång kan man ju få rätt i alla fall. Jag var ju en jätteanhängare av Tielemans. Jag hypade som fan. Nu börjar han komma tillbaka, men jag trodde att han skulle bli the next big deal, så att jag hade ju brutal fel.
Tielemans som ju ryktas till Manchester United. Till och från tycker jag det där ryktet kommer. De är väl inte beredda att betala några översummor, och Leicester har väl visst har de köpt oss honom eller var han på lån bara?
Han var ju på lån, ja, men jag tror Monaco att de har inte de någon option, eller?
Jag tror att det är lite stökigt där.
Ja.
Men han var i alla fall väldigt bra i Leicester under den våren han spelade där. Så att det är väl, han är fortfarande, nu ska jag gissa 0-22?
Ja, men den borde väl ändå vara. Han
sitter, va?
Ja, det vet jag inte om den gör, men det är ändå nära, tror jag.
Ja, vi har inga artikelkommentarer på dem här, så att ni kan inte,
då är det lugnt.
Ni kan inte höra av er. Imorgon däremot så kommer man kunna utmana mig då i att gissa åldrar. Det är finalen på quizet som drar igång klockan 18.
Vad fyllde Lionel Messi idag, får man väl fråga då?
Lionel Messi är väl född 89, va? Då ska han fyllt 30.
Nej, det är han äldre inte. Han är ju ett år yngre än Cristiano Ronaldo. Ja,
32. Precis, 32 fyllde han idag. Kanske ska tilläggas liksom.
Mm.
Du hade rätt om Tielemans.
Han var 22. Se, jag har vässat folk.
Inför quizet.
Alltså det här är bra. Alltså, grejen är, tiden går så fort i den här åldern. Man tycker att folk alltid ska vara yngre än vad de är. Så vad fan. Det var ju nyss man fyllde 27 själv. Från Harry Maguire då och vidare till Torreira. Arsenals ändå prestigevärvning är väl att ta i, men en spelare man hoppades väldigt mycket på.
Som gjort det bra, så jag förstår inte riktigt vart det här ryktet kommit ifrån. Jag förstår ju absolut att Milan vill ha honom.
Ja, och det är väl att han själv inte trivs. Han fejdade ju ut under säsongen. Han började väldigt, väldigt bra. Men blev ganska osynlig under andra halvan utav säsongen, ska sägas. Det var ganska långt ifrån de nivåerna han var uppe på i oktober, november, när vi hyllade honom som en av de bästa värvningarna för sommaren. Sen så blev det liksom på något sätt som att han kom av sig. Han arsenalifierades och tappade sin
uruguayanska garra.
Ja, precis. Det som vi liksom har känt att Arsenal behöver, att det är lite jävlar anamma på mitten och lite bollvinster och lite fan någon som tar tag i det här. Och det som han hade, det liksom försvann efter ett tag. Och sen så började han rulla boll och
Man blir lite loj liksom.
Vad trevlig på middagen efter matcherna sådär som en Arsenal-spelare. Och han kanske inte trivs med att vara precis den personen. Kanske måste han flytta.
Fast är inte det en dipp på ett sätt också? Jag tror ändå att Torreira är en sån typ av spelare som... Alltså det har varit dumt av Arsenal att släppa dem i det här läget, tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Jag tror det, han har ju de hörntänderna som Arsenal verkligen behöver. Och det finns ju ingen annan. Alltså Granit Xhaka förväntar man sig att han ska ha det, men det har han ju inte.
Granit Xhaka är inte en lika bra fotbollsspelare som Lucas Torreira till att börja med. Liksom, Torreira är ju komplett på ett helt annat sätt.
Ja, jag tyckte ändå att Granit Xhaka före han kom till Arsenal hade visat att han hade det. Sen har han ju på,
ja, annars hade man inte betalat sämre. De pengarna för honom.
Tycker jag att han har blivit sämre sen han kom till Arsenal. Framförallt så spelar han ju med en risk han inte kan hantera i det tempot. Det var ju ett tempo som inte riktigt, som var lite för högt för honom, för att han skulle kunna spela på samma sätt som han gjorde i Bundesliga. Tror jag. Det är väl min amatöranalys av varför Granit Xhaka inte har funkat så bra. Där tycker jag väl inte att vi kan placera Lucas Torreira. Det är väl egentligen att han blivit lite osynlig.
Han fick en dipp som ändå var ganska logisk i första år i en liksom ny liga på så sätt. Han startar så pass bra. Det finns ändå en sorts logik i det. Sen så finns det ju varningstecken på att han arsenalifieras på något sätt. Liksom och bara flyter ut i någon sorts mediokerhet. Men att jag är fortfarande förvånad att Milan... I det här läget Milan är, nu får man ju Gianpaolo in och så vidare. Och det bidrar ju till att Torreira kanske kan tänka sig en flytt i Milan för att återförenas med Gianpaolo. Men Milan borde gå all in här, för det här är ju en typ av värvning som Milan idag vanligtvis inte skulle vara nära att kunna göra.
Det skulle vara en riktigt bra värvning.
Ja, herregud vad bra det skulle vara.
35 miljoner euro.
Men känns det rimligt ens? Vad betalade Arsenal? 30?
Ja, något sånt.
Ska han gå för 35 då bara efter ändå en bra säsong i Premier League?
Han borde ha gått upp och liksom dubblat sitt värde om man tittar på...
Ja, om man
ja, faktiskt.
Det är ju en väldigt bra spelare. Alltså, kan Milan plocka honom så är det verkligen en toppvärvning. Han är riktigt bra. Mm. Men jag bara har svårt att se att det ska vara den summan som det pratas om.
Precis, det är det som är så konstigt.
Ja. Sen är det ju rykten om ett eventuellt lönetak i Milan. Enligt Corriere igår så var det att man sätter ett lönetak på 2,5 miljoner euro netto då. Så att jag vet inte om det skulle stämma, men det skulle ju också då betyda att man på något sätt downsizer.
Att sänka lönen antagligen.
Ja, förmodligen. Så det vet jag inte. Sen får man ju se om det här
man
är...
Man sätter lönetaket och spräcker det samma vecka. Man går ifrån
nu är det bara att slänga in Frank Kess i en deal då liksom. Rakt trade där, för de värderas ju tydligen lika högt ungefär. Vilket
är sjukt.
Ja, vilket är helt sjukt tycker jag också. För, att det...
för då, alltså jag hoppades ju mycket på Torreira till Inter när han var i Sampdoria. För han var väldigt bra under Gianpaolo just också. Så jag tror att han kommer vara en riktigt bra värvning om de ser till den simma.
Kanske är det inte ens aktuellt. Kanske är det just en Gianpaolo association eventuellt.
Fast man började väl prata om det innan, var det inte så?
Jo, det var innan Gianpaolo.
Ja. Det är väl framförallt han själv tror jag som inte, ja, enligt de här rapporterna inte trivs i London utan vill till Italien igen och spela. Och då blir det ju naturligt att han sammankopplas med Milan.
Ja.
35 miljoner låter lite, men det är ganska mycket pengar för Milan i det här läget. Och det skulle ju bli deras antagligen dyraste värvning den här sommaren.
Ja, i sommar ja. För Piatek kostade väl också?
Ja, precis.
Eller Piontek. Hur uttalas det?
Jag har alltid funderat på varför folk uttalar det Piontek. Det är säkert det som stämmer.
Ja, det.
Jag kan inte polska så bra.
Nej, inte jag heller. Den är lite rostig.
På tal om bra värvning också.
Ja, mycket bra.
Herregud. Mm.
Istället då så sägs Arsenal vara sugna på Wilfried Zaha. Jag vet inte. Det känns som att de bör jobba i andra änden av planen. Alltså Wilfried Zaha är en fantastisk fotbollsspelare på många sätt. Han är ju, alltså en mot en så är det ju liksom, jag ska inte säga hazardklass, men det är ju där uppe. Alltså,
det är en väldigt bra spelare.
Det är riktig världsklass en mot en liksom, framförallt när han får spela till vänster tycker jag. Och att, men jag menar, man har ju en Lacazette, man har ju en Aubameyang, men det finns ju en i visst Iwobi och så vidare, det är kanske inte samma nivå.
Men som det ändå är ganska bra. Alltså det,
ja,
det är ändå bra.
Är ju 3+-spelare liksom.
Det är ju bra spelare man har framåt. Alltså ja, det är inte där du behöver investera. Fine att du tar in en till ytter. Det pratas ju om Yannick Ferreira Carrasco fortfarande till exempel. Och det hade väl varit sunt att få in lite mer konkurrens där på så sätt, och någon med lite rutin från de absolut största matcherna. Men där du behöver är ju, alltså det är centrallinjen. Du behöver vettig mittback, du behöver en vettig in i mittfältare.
Du behöver två mittbackar skulle jag vilja hävda. Alltså greken där är väl okej. Men i övrigt så vet jag fan. Det känns
jag tycker det är så
konstigt. Bygga väldigt mycket backlinje i Arsenal.
Men det är intressant också, jag tycker det är så konstigt, för jag vet ju hur bra Mustafi var när han spelade i Valencia.
Ja.
Och han kommer till England nu och är på någon sorts liksom karikatyr.
Mm.
Det är underligt.
Ja, bland det sämsta man har sett faktiskt. Nej, men i ett topplag i England så har jag nog fan sällan sett en sämre back än vad Mustafi har varit den här våren i alla fall. Det är som att han varit sämst på plan varenda gång man har sett honom. Och det är ju bedrövligt. Det är ju sorgligt. Alltså han är ju så ur form. Men de har ju liksom blivit tvungna att spela honom. Han skulle ju på grund av skador och på grund av att de är tunna där bak, så har han ju fått spela mycket mer. Han egentligen skulle behöva liksom sitta bänken och jobba lite liksom U23 och komma tillbaka och hitta någon slags självförtroende igen. Nu är jag ju livrädd så fort han får bollen.
Jag tror att det är därför du behöver möjligtvis en eller två backar, och då tror jag att Mustafi skulle lyftas också om han skulle vara kvar i truppen, för det är inte en så pass dålig back egentligen som han har liksom gett sken av under den gången säsongen.
Ja. Ja, det har inte varit bra. Unai Emre ska i alla fall ha bett styrelsen om att skaka fram pengar för att signa Wilfried Zaha. Jag tror att Wilfried Zaha trivs med att bo i London. Han har gjort ett äventyr till Manchester United. Brände honom ganska rejält. Trivdes inte under det året. Så var det någon issue där med Moise och ja, jag vet.
Det pratas ju om dottern.
Ja, precis.
Så det vet man ju inte.
Rykten
är ju där.
De kom ju inte överens i alla fall, David Moise och Wilfried Zaha.
Nej, han var inte första valet direkt, nej.
Nej, trots att han var kanske den mest spännande engelska unga spelaren just då. Så fick han aldrig riktigt chansen. Jag tror han flyttade hem till London, han trivs jättebra i Crystal Palace.
Han gjort det väldigt bra där.
Mm. Och förstås varit enligt, alltså de senaste 5 säsongerna så har han väl alltid i stort sett varit bästa spelaren utanför topp 6. Alla har känt att det är en spelare som är tillräckligt bra för att spela för de stora klubbarna i England. Men har liksom varit nöjd med att spela Crystal Palace, trivs i London. Det har funnits intressen från varenda sommar har det ju pratats, men det känns som att han kanske ett Arsenal eller sådär hade.
Men det är ju ändå. Det är ju på så sätt, alltså om det är för en rimlig summa så är det ju en bra värvning naturligtvis, men det förutsätter ju att Arsenal fortfarande har pengar och investerar i de andra delarna också. Mm. Och alltså, det verkar man ju inte ha.
Det är ju pratat, därför det. Du har ju pratat så mycket Spurs om Zaha, och där hade jag ju verkligen kunnat se.
Ja.
Känns ju mer
logiskt. Där finns ju en plats åt honom, ja, på ett sätt. Visst att sådana sprunget är en del, men sådana kan ju typ bara sätta honom vart som helst nästan, så kommer han ju springa och göra det bra. Jag tror inte han behöver en utgå från en kant på samma sätt som Zaha. Det går nog att kombinera ihop dem.
Mm.
Och behöver ju få in lite spelare till Spurs. Man måste ju värva någon vid något tillfälle i livet. Men ja, vi får se. Nu kommer den. Neymar.
Nej.
Det har hänt nya grejer. Neymar till Barcelona. Det är ju landslagsuppehåll. Barcelona-spelarna har blivit intervjuade. Alla frågar ju om Neymar såklart. Och då spelar man i Barcelona och i brassen, säger man. Det vore ju fantastiskt om Neymar skulle komma. Vad ger ni för det här egentligen? Kan det hända? Det känns som att det är den värvningen alla väntar på just nu.
Det känns ju lite sånt. Och shaken känns väl lite trött på Neymar också.
Ja.
Ja, alltså det tror jag absolut kan hända. Om vi säger så. Det har ju pratat om ganska länge liksom. Och sättet också han. Jag tror att han ångrar att han ändå lämnade Barcelona i det läget han gjorde. På något sätt. Sen så ville han ju kliva ur Lionel Messi skugga på något sätt. Men det känns logiskt, det verkar som att trots sättet han lämnade på så verkar ju ändå Barcelona-truppen ta tillbaka honom med öppna armar. Jag tror att många i Barcelona väl hellre ser en Neymar som kommer hem, en Antoine Griezmann.
Ja,
och det här är ju det intressanta. Vad händer med Antoine Griezmann?
Ja.
Då är ju frågan, och då blir det lite ord mot ord där. Har Griezmann egentligen en deal med Barca som är klappad och klar till efter juli? Och det vet vi ju inte förrän i juli.
Nej,
egentligen.
Det är ju några dagar kvar tills första juli. Det är pricken vecka då. Vi ser det på måndag. Då får vi väl veta. Men enligt då uppgifter i, vart var jag läste det här? Minns inte ens. Ska Neymar i alla fall ha hört av sig till gamla Barcelona kollegor i veckan och skrivit relax, I'll come.
Till,
ja, jag vet inte vem som har fått tag på de här uppgifterna, men det cirkulerar. Det var italiensk media jag läste detta.
Det brukar ju vara de som har lite fantasifulla WhatsApp-konversationer och så som de hävdar att de har kommit åt.
Ja, precis.
Mycket sånt. Bland annat var det om Wanda säger så har ringt upp Conte. Och som hon då fick sen gå ut då igår och dementera att jag har inte alls ringt honom. Han har inte sagt så här till mig.
Men det här är ju på något sätt affären...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som skulle kunna få den här sommaren att verkligen, den har ju redan, alltså Real Madrid har ju värvat som hela Serie A och Premier League tillsammans i stort sett så här långt. Det är ju 3,5 miljard ungefär, va?
La Liga som helhet har väl spenderat över 5 miljarder på 19 dagar, läser jag någonstans.
Ja, det är ju helt sanslöst. Så att det är redan ett
men då ganska... räknar man ju in liksom Frenkie de Jong och så vidare.
Ja, det är klart. Det är ju redan ett ganska mastigt fönster, men det känns som att den här Neymar-affären, för att då pratar vi, då måste ju Coutinho kanske i motsatt riktning till PSG. Man måste antagligen avyttra Dembélé i Barcelona, för det rör sig om 2 miljarder för att få in Neymar, och då måste ju det finansieras på något sätt. Då behöver ju Barcelona avyttra spelare. De kommer inte sälja Messi.
Men det är då Everton står där redo och tar emot liksom och betala överpris för Barcelona reject från förra sommaren. Jeremina nickade in 3 mål i ett VM, han lägger vi 300 miljoner på fast han har varit usel under hela våren.
Everton måste ju göra något, va? Det är ju för jobbigt med de lokala grannarna. Så att man kan inte bromsa sig ur den uppförsbacken, så att det
bara gasa på.
Köra.
Men såklart Barcelona måste göra någonting. Men sen är det också med den här ledningen Barcelona har, det jag sagt förut här, så är allt möjligt alltså. Det är Disneyland, det kan vad som helst kan hända.
Bra. Vi har fått en massa frågor som vanligt. Tänker vi dundrar på med dem. Tror ni, det här kommer från Martin Bäckström, tror ni Manchester Uniteds värvningar dröjer på grund av att de behöver bli av med ett antal spelare först? Exempelvis Alexis, Darmian, Rojo, Jones, eller är helt enkelt bara Woodward bedrövlig på sitt jobb?
Varför måste man välja?
Det är väl en kombination.
Jag tänkte också det.
Alltså, det är lätt att hänga Woodward för att han är en dålig sportchef. Han är ju en väldigt duktig commercial director.
Jo, men kan han inte hålla sig till det och faktiskt anställa en sportchef? Han är ju inte bra på den biten.
Nej. Det.
Men vi kan nog lugna, var det Martin? Inter där väl plocka Darmian, för Marotta verkar ha en fetisch för honom sen typ för evigt. Han har ryktats till Juventus i åratal, även till Inter ända sedan Marotta kom in. Så att vi kommer nog avyttra honom från United i alla fall. Så då kan jag sitta och svära åt honom där istället. Så, men Alexis, vem ska ta honom? Det är väl typ Kina?
Atletico.
Alltså, tror att de betalar sådana pengar för Alexis?
Ja, men alltså, i det här läget som United har så måste de ju offloada Alexis på något sätt. Och det låter väl ganska logiskt att det blir någon form av lånedeal. För ingen kommer betala de pengarna som det skulle kosta.
Ja, bara de slipper lönekostnaderna.
Ja, precis.
Blir bra.
Och nu är det så att det här har inte ryktats om mycket. Jag såg något enstaka rykte som dök upp. Men Alexis hade ju passat så fantastiskt i Atletico, tror jag. Alltså med den arbetsbeskrivningen som en ytter har där. Han är en stjärna i offensiv kraft som ska liksom få igång karriären igen under Cholo. Alltså, jag hade blivit livrädd bara jag tänker på att se hur bra han skulle kunna vara där. Och jag är förvånad att Atletico inte liksom pushar mer på det här. För det finns ett läge att plocka in en väldigt bra fotbollsspelare, vilket det fortfarande är för en relativt billig summa ändå. Det är bara den där löneposten som... Men den måste ju United bli av med på något sätt. Annars kan man ju inte starta sitt projekt och plocka in en Wan-Bissaka för 60 miljoner pund eller vad det är.
Precis, ja, det är ju den första som ska komma in.
Och sen Diop,
ja, det trodde jag skulle ha varit klar vid det här laget. Wan-Bissaka känns ju... Mm. Det har ju pratat så länge om Wan-Bissaka till United. Och det känns som helt in i strategin nu med att bygga ungt och engelskt och bakifrån. Då ska du ju in en högerback. När spelade en riktig högerback i Manchester United senast?
Gary Neville.
Ja, men det är väl typ...
Alltså efter det så har det ju inte varit... Jag menar... Nej, det har väl inte varit någon
som har känt sig riktigt. Ingen högerback egentligen.
Nej, han har ju flyttats tillbaka. Där, ja.
Fast det var ju ändå helt okej.
Ja, ja, det var inte, ja,
men det var inte en riktig back på det sättet. Liksom. Men han gjorde det ju bra.
Mm. Men en riktig högerback liksom. Ja, det är det fan med. Alltså, jag kan inte...
Valencia var ju ganska många år.
Ja, han fick ju göra det länge.
Ja.
Men var ju inte tänkt som det.
Från början?
Nej.
Ja. Ja. Nej, alltså det är väl den som vi var inne på. De behöver ju egentligen inte frigöra pengar. För pengar finns det ju i klubben. Det är ju, finns väldigt mycket pengar. Men man ser ju också att United får betala dubbelt så mycket som alla andra klubbar. Som vet att pengarna finns och att desperationen är hög.
Det gäller ju också att bygga någon form av sund lönestruktur i klubben. Mm. Och i och med att man sitter på Alexis till exempel så har man ju inte det just nu. För en lönestruktur ska ju ändå spegla alltså vikten av spelarna i en trupp.
Mm.
Och det gör den inte just nu. På så sätt så måste man på något sätt offloada Alexis för att kunna bygga någon form av sund hierarki. Mm. Det är de ganska bra på i Spanien, både Real Madrid och Barcelona, att ändå ha en viss liksom... Du kommer inte in som 19-åring och blir bäst betald.
Nej.
Punkt.
Nej.
Det finns vissa liksom... Och det är därför det kommer alltid de här transferryktena när de vill ha nya kontrakt och så vidare. Och de ska lämna och sen får de till slut.
Precis. Marcus Oskarsson skriver: kan ni reda ut varför just klubbar som Barca, Real och Chelsea får transferförbud för värvningar av spelare under 18? Känns som att alla klubbar värvar spelare till sina akademier i någon utsträckning. Men det handlar ju om vart spelarna kommer ifrån. Det är ju okej att värva spelare under 18- inom EU väl?
Ja, nu vet jag inte exakt vilka regler som gäller för vilka länder, men till exempel vet jag att Brasilien så får man till exempel inte plocka in en under 18-åring även om du kan göra klart med en tidigt. Mm. Därför Vinicius kom när han kom och Rodrigo kommer nu i sommar till exempel. Ja. För när de har fyllt 18 så får de gå. Men det är ju just det där när man tittar på akademier i andra länder, du hittar någon liksom talang och så vidare. Och det finns ju vissa regler, jag ska absolut inte gå in på dem för jag är allt för dåligt påläst på det för att kunna ge en vettig bild. Men sen är det ju mycket väl så att det finns andra klubbar som har brutit mot det här, men det dyker väl upp förr eller senare också.
Ja, ja, så är det ju. Och, men jag tror att det är helt enkelt att man tittar utanför EU. För jag tror att inom EU så är det helt okej.
Jag tror det.
Nu gissar vi lite här.
Lite grann.
Gissningsvis.
Det var därför jag undvika mig att inte gå in på närmare att inte gissa.
Nu ska vi se. Vi skulle ner på... Thomas Wilbacher har skrivit en fråga. Lägg ut orden om Lothar Matthäus storhet som tenderas att glömmas bort. Och vilket jävla namn Lothar är. Jag ska säga så här, Lothar Matthäus, när jag växte upp, då var han min största... Alltså när jag var så där, ja men 8-9 år, då var i min värld Lothar Matthäus världens bästa fotbollsspelare.
Men det var han ju.
Och, ja, det var, ja, det kanske Maradona var ju för sig. Ja, det var ju de två på något sätt. Han var enormt med sig. Jag pratar gärna om Lothar Matthäus och att han kunde allt. Och han var bara så jävla bra på fotboll.
Det han var ju det. Helt... Så otroligt intelligent på mittfältet. Han var farlig framåt, grym defensivt. Alltså han var verkligen bra på allt. Ja, men han var ofta bäst på allt i de lagen han spelade.
Ja, men han gav ju liksom tvåvägs... mittfältan på något sätt. Alltså den kompletta mittfältan liksom. Det var det. Det var, ofta så när man var så här liten och tittade på fotboll, tittade jag alltid med min pappa som spelade fotboll då på den tiden. Och då var det ju liksom, det var ju inte så mycket fotboll på tv. Så man fick se liksom när det var landskamper och så var det liksom stryktipset på helgerna. Och det var därför man började, det fanns ju ingen bra fotboll i stan jag växte upp och tittade på heller. Det fanns division 4 liksom. Så att man tittade på tv, man tittade på Premier League då, eller ja, engelska högsta ligan, och så var det landskamperna. Och då var det liksom, man var så liten, man såg ju de som gjorde mål. Så de spelarna man kunde var ju liksom så här, men det var Ian Rush för att det var i Liverpool. Och det var Van Basten i liksom...
I Milan.
Men så fanns det ju en spelare som kanske inte alltid gjorde mål, men som spelade på en annan position. Som bara, man redan vid den åldern såg var liksom bäst på plan.
Men också när han gjorde Mateus mål, så var det väldigt snygga mål. Ja. Alltså det var aldrig det här att han bara petade in en boll, utan det, han drog ju upp en kanon. Alltså. Så det var ju också det som gjorde att man verkligen föll för honom i en ung ålder. Det var en av mina allra första fotbollströjor. Det var ju just Lothars tröja som min pappa fixade genom en polare i Italien. När han liksom insåg att nej, hon kommer inte byta lag, så att då fixar vi en tröja. Fantastisk fotbollsspelare, och nu är de inte ens nära samma karriär. Men Lautaro Martinez, det är ju den argentinska varianten på Lothar. Så där fick vi in namnet, Thomas.
Oh, snyggt.
Fan vad snyggt.
Jag måste säga att mitt minne är ju extremt, jag tror... Alltså jag har något vagt minne av att jag vet ju vem det är såklart, men liksom vagt minne av att ha sett honom under EM 2000 typ när man var, vad var då, 8.
Spelade han fortfarande då?
Ja, det gjorde han. Ja, det är ganska säker på. Det är därför det är ungefär där man har koll på, men man fastnade för Figo istället.
Ja, det var väl VM 90 som, ja då var jag 9.
Och jag var inte ens tilltänkt.
även EM 88.
Alltså jag är min pappa, det gamla VHS-band. Så jag har ju kollat på VM 74, jag vet inte, så Eurosport förut brukade visa alla matcherna och då brukade min pappa sitta och spela in dem. Så jag har ju alla de här olika VM, satt jag och kollade, och då var det just Lothar som vi, för pappa var ett stort Bayern-fan också, för han bodde i Tyskland under några år. Så då fick vi ju kolla, så Lothar var ju så att de här tyskarna, Klinsmann, Lothar, Bremer, de här, det var ju liksom hype.
Men... Så, ja, det här är lite off topic kanske, men jag minns att någon av de stora kvällstidningarna, jag vet inte om det var vi på Aftonbladet eller om det var Expressen, men någon gjorde, och det var nog fan till VM 90, eventuellt var det till EM 92 i Sverige då, där de rangordnade en massa, de skulle hitta den snyggaste spelaren i mästerskapet. Okay. Det här är ju en sån här vinkel som vi kanske inte hade gjort idag. Inte för de lät ett antal kvinnor, kanske någon man också, bedöma utseendet. Och jag minns att Lothar Matthäus vann.
På riktigt?
Och, ja, han var snyggast. Han var snyggast i det tyska landslaget, eller han var snyggast i hela mästerskapet, jag minns inte. Men jag minns det här knäcket väldigt tydligt. För jag var så, fan, han är bäst på det också.
Fast det kan han ju inte ha varit. Alltså jag, med all den kärlek man har för Lothar Matthäus, så nej, snygg var han ju inte.
Ja, han
eller kanske då, 90-92, då ja, kanske folk precis tyckte att det var grejen.
Ja, eller stilig kar på sitt sätt, eller?
Ja.
När man måste lägga till på sitt sätt, så är det oftast inte generellt en snygg kar.
Ja.
Eller?
Ja, smaken är som baken, som man brukar säga.
Då fick vi prata lite Lothar Matthäus.
Udden då.
Ja, varför inte? Varför inte? En båt med åra. Jag har ställt frågan. Ja, nu är vi på Twitter, då kan folk heta såna här saker. Kommer Liverpool att göra någon storvärvning i sommar, eller kommer det mest bredda truppen? Om de skulle sikta på något större namn, vem skulle vara realistiskt att passa in?
Mbappé 2020.
Mbappé 2020, det är ju en hashtag som en lokal podcast från Liverpool har börjat sprida. Den är ju tongue-in-cheek såklart, den är ju inte helt allvarlig, men det handlar ju om de här märkliga små detaljerna att Mbappé nämnt Liverpool i ett par intervjuer. Det kom ju fram då för ett par år sedan, så när han gick till PSG, så kom det fram att Liverpool året innan, alltså när han var då 17 eller något sånt där, Mbappé hade la ett bud på honom när han var i Monaco.
Ja, det är så.
Att de hade scoutat honom.
Lade inte han upp en bild också nu med LeBron James?
Jo, precis.
Så, och där är ju Liverpool-koppling, så att kanske om man letar tillräckligt länge så finns ju tecknen där.
Exakt, och det var ju Paul Joyce också som retweetade, alltså en journalist som följer Liverpool och retweetade något uttalande. Han fick ju också frågan om vilket lag han väljer att spela med i FIFA. Han säger att jag spelar med Liverpool. Så han är ju liksom, och han är ju fullt medveten, och det är ju såklart att det blir väldigt ofarligt för honom att säga det. Hade han sagt med, liksom, Real Madrid, så blir det liksom en annan grej, eller säger han någonting annat. Det blir ofarligt, man väljer den som vann Champions League i år. Det är inte speciellt troligt att det är någon som kommer ta det på så stort allvar. Men det är ändå kul att få, och det är väl en del i hela den här PSG-maktkampen som pågår just nu, att man försöker skaffa sig position i hierarkin där inför nästa säsong, och det är oklart vad som händer med Neymar, och då är det ju Mbappé som är den största stjärnan. Det är han väl kanske redan, även trots att Neymar
det känns
är kvar.
Ju så.
Det känns ju som att han har gått om.
Ja.
Det är väl därför Neymar...
Så han går tillbaka till skuggan i Barcelona
ja,
det var istället.
Skuggan i Barcelona är
kan
bättre
man leva
än
med.
Skuggan i Paris.
Man kan leva med att det är en av världens absolut mest dominanta spelare de senaste 15 åren som han, i den skuggan kan han vara, men när det kommer Mbappé plötsligt.
Precis,
som...
den, finns ju risken att den här skuggan också kan växa och bli dessutom out, eller vad säger, finnas längre än vad din karriär sträcker sig.
Lite så, ja.
I PSG kanske man måste röra sig någon annanstans.
Samtidigt som Liverpool-fansen har startat sådana här typer av hashtag, så Real Madrid-fansen har hållit på att liksom klippa in Mbappé i Real Madrid-tröj och lägga på varenda tweet som Real Madrids officiella konto lägger ut konstant under ganska lång tid nu.
Ja.
Och där har vi också...
Där känns ju som att det finns en grund, och där vet vi att Mbappé själv har varit väldigt nära Real Madrid och varit där och har en
relation till klubben. Och det här arbetet har ju börjat nu redan. Man tittar på vad Vinicius sa till exempel igår, att ja, men såklart han kommer till Real Madrid, vi pratar på Instagram och så vidare. Och så går Benzema ut och bryter alltihop genom att hänga på Neymar med Neymar en bild istället liksom, och starta det här ryktet istället. Men det är som vanligt. Men...
Ja. Ja, men tillbaka till frågan då. Nej, Liverpool kommer inte göra någon värvning. Vi kan väl plocka in bevakaren hade skrivit här också. Vill gärna höra lite grann om Junior Firpo, som ju också ryktas till Liverpool. Det är väl egentligen, det är typ en backup på vänsterbacken. Det är typ vad man
spännande
kan förvänta sig.
Ja,
nej, men det kommer inte hända så mycket. Man gjorde sin stora satsning när man plockade in Van Dijk och Alisson förra sommaren, och Fabinho
prickade rätt.
Verkligen.
Ja, det var ju tre stycken bra värvningar, verkligen. Och dyra värvningar, och dessutom så hade man ju plockat in Keita som man fortfarande tror på och som visade slut på säsongen att han började hitta rätt. Så att man har ju gjort sina investeringar. Nu ska det här laget spela ihop under några säsonger. Vi kommer inte se någonting annat än breddspelare. Det kommer plockas in talang som eventuellt kan slussas in. Jag tror att det kommer dröja minst till nästa sommar, och förutsatt att inte någon av, alltså typ en Mohamed Salah lockas med ett 2 miljarders bud till Barcelona eller Real Madrid eller PSG då, om Neymar lämnar, alltså något sånt där, alltså förutsatt att inte någonting sånt händer. Så
men det ska ju samtidigt då, även om det ska in bredd och talang, ska det in bredd och talang som passar med det Jürgen Klopp vill göra med laget. Det har ju varit en liksom genomgående trend med alla Liverpools värvningar sista tiden, att det har funnits en tanke bakom dem, oavsett vad de har kostat, om det har varit en Shaqiri som är billig som kommer in och gör sitt jobb perfekt, eller om det är en Van Dijk som kommer och gör sitt jobb perfekt. Junior Firpo ser ju inte dig på så sätt, alltså han är för labil bakåt, och om du har...
Det är för mycket Moreno.
Ja, alltså på ett sätt faktiskt. Och det, jag ser inte att Firpo ska funka i en liksom fyrbackslinje i Liverpool på det sättet. Men jag kan ha helt fel, jag hoppas jag har fel, för spanska talanger är alltid roligt. Men jag ser inte riktigt det.
Nej. Jag håller helt och hållet med dig. Christian Feldin skriver, har hört rykten om att Joao Cancelo från Juventus till Manchester City, kan det stämma eller är det bara skitsnack? Ja, det har ju pratats lite grann om den här värvningen. Det känns väl inte helt omöjligt, eller?
Det känns som att han skulle passa in rätt bra där. Väldigt bra framåt, har utvecklats ganska bra där under Spalletti defensivt. Där han andra halvan av säsongen gjorde det väldigt bra. Inte fått lika mycket speltid sen under Allegri, där han sakta fasades ut. Men det är ju en väldigt bra back om man jobbar på honom. Men han är mycket bättre framåt än bakåt.
Det är också imponerande, eller alltså lite skrämmande där, om Guardiola känner efter den här säsongen att ja, men det är någonting, vad ska man förbättra? Okej, högerbacken är jag inte helt 100% nöjd med. Så vi tar in Cancelo från Juventus. Mm. Och nu har man ändå signat ett nytt kontrakt med Kyle Walker också. Ska du ha Walker och Cancelo på den kanten och rotera?
Det... Cancelo säger ju själv att han, eller han har sagt i alla fall, att han hellre lirar ytter. Men jag har ju svårt att han ska ta en sån plats i City.
Nej.
Ja, men det gör han ju inte.
Med tanke på hur Guardiola roterar i och för sig.
Ja. Att han det är väl det att liksom... han kan bli en jolly, alltså att han kan spela ja. Båda. Ja. Men det är väl...
Men vad händer då med Danilo?
Ja, precis.
Det är en stora fråga.
Nej. Har inte han ryktats ut ganska länge ändå?
Eller? Jo, det borde han väl ha gjort, höll jag på att säga. Men,
sen vet man ju aldrig med Guardiola vart han stoppar folk och hur han tänker.
Nej, men precis.
Ska han spela en ytter som defensiv mittfältare och sen kommer han ändå droppa ner i en ficka någonstans och hissa triangeln.
Jag kan ju säga, Cancelo skulle vara en bra mittback typ. Man vet aldrig med Guardiola.
Man vet verkligen inte med
Men det
Guardiola.
Är så imponerande, eller ja, nu har de ju pengarna för att göra det såklart. Men om Guardiola pekar ut en Cancelo och tänker att men där skulle vara en bra förstärkning. Nu ser vi ju alla att det är en bra förstärkning för en väldigt, väldigt bra högerback, liksom winger. Men det är skrämmande och lite imponerande samtidigt liksom, om man får in det.
Men det är just det, för Walker har ju varit så dominant på den kanten. Mm. Och kommer ju fortsätta vara det, känslan. Det är, han är ju svår.
Men är det inte Mendes som lite grann... Se till att det sker en till övergång nu.
Kan väl vara så.
Eller?
Han dyker upp i Wolves.
Vad deppigt.
Ja, det hade ju varit då.
Ja, det hade varit deppigt. Nej, det ska man ju inte utesluta heller. Nej.
Att Cancelo hamnar i Wolves.
Nej.
Ja, det vore jättesynd. Ja.
Jag sitter och väntar på att Pepe ska dit.
Nicolas Pepe.
Nej, alltså riktiga Pepe.
Ja, riktiga Pepe.
Gamle Pepe. Nu är han ju hemma i Porto i och för sig, men jag såg ju att en Wolves-övergång skulle hända förra säsongen, men det gjorde ju inte det.
Nej. När vi har fått en fråga här om Nicolas Pepe från Nami Madavi. Fråga Babi angående Pepe. 90 miljoner euro enligt L'Equipe. Har inte ens pengarna? Fråga även om Rumäniens supermålis Radu petar denne Biese Handanovic.
Vi kan ju börja med Pepe. Mm. Jag tror inte på det, även om jag skulle se underskrivet kontrakt, bud, hela grejen skulle jag inte tro på det. För 90 mil lägger de inte på en spelare. Om inte då, fransmännen är villiga att liksom sprida ut det på 10 år.
Men det är liksom så här...
Och sen är det också så här, ska man ta den chansningen? Senaste åren man har chansat så har man plockat in João Mario, flopp, 45 mil. Barbosa, som jag vägrar kalla för det där smeknamnet som är så löjligt. Också dyr megaflopp. Ja, alltså, Raja Nainggolan som kommer in och man vet ju att han är lite glad i spriten och så här. Stängs av Spalletti ett gäng match. Det känns bara fel, men jag har ju jättesvårt att... Inte som man presenterar sig, jag står där, jag kan känna på honom, kommer jag tro på att de lägger 90 mil på en spelare. Nej. Jag tror inte det.
Nej. Och inte på Nicolas Pepe.
Nej, ett one hit wonder. Man vet inte, är det en one season?
Ja,
vet man att
alltså
han är... 90
miljoner euro för... alltså du får ganska bra spelare för de pengarna.
Ja, du bör få det.
Ja, hur mycket får du då? Det är också det man undrar, men...
Du kan få en Icardi.
Du kan nog få en Icardi.
Du kan få en... Och lite dill.
Ja.
Fast det har du ju redan och vill bli av med. Så.
Gud.
Ja. Sen har jag suttit och funderat över alltså, varför yttrar egentligen ryktas. Borde inte Conte väl ganska fembacks...
Liksom. Ja, men där kommer ju Godin in. Så då har du Godin, De Frey.
På tal om sådana värvningar man ska göra.
Godin är ju en topp. Alltså, honom har ju drömt om till Inter sen Walter Samuel lämnade.
Det förstår jag.
Där såg man ju naturlig efterträde till Walter Samuel. Det liksom, stenhård. Dock vet jag inte hur bra de tre funkar i en trebackslinje tillsammans. Men där...
Alltså Godin är ju ingen trebackslinjespelare på så sätt.
Det är väl bara De Frey som är det. Jag vet inte.
Fast där tror jag ändå att både Skriniar och Godin är tillräckligt duktiga liksom mittbackar för att kunna anpassa sig till något sånt.
Jag skulle inte vara så bekymrad. Det är ju,
jag gillar inte, jag är allergisk mot hela grejen med en trebackslinje.
Ja, det kommer du få se.
Ja, jag vet, och jag har ju redan ångest. Sen vet man inte om det blir 3-4-3 eller om det blir 3-5-2 mera, för i Chelsea var det ju ett tag 3-4-3.
3-4-3 i första hand, eller?
I Italien lirade de mycket 3-5-2.
Ja.
Innan.
Ja, det hade ju också varit något i och för sig. Ja, ytterbackar finns det ju inte jättemånga som måste
in. Nej, men då har du ju Danilo D'Ambrosio som kan täcka upp. Men, eller så behåller du ju hemskt. Men han lär ju behålla Kandreva. För att han kan springa, du vet.
Men det är ju en sån typ av spelare du vill ha.
Ja, spelare. Som bara springer upp och ner liksom. Men nu sägs att även Ivan Perisic ska lämna för att han är toxic för omklädningsrummet. Så att, ja, jag vet inte. Men det känns svårt att säga vad Inter kommer värva med tanke på att man inte riktigt vet hur Conte kommer ställa upp laget.
Lucas Vázquez känns ju logiskt sett som något han borde gå för.
Ja, möjligt.
Mm. Kan jag tycka. Han finns väl tillgänglig också?
Ja, den verkar ju finnas tillgänglig. Jag gillar ju Lucas Vázquez, men det...
Vad gäller Radu så lär ju inte han knuffa på Handanovic i första taget. Även om han är väldigt bra så tror jag att han kommer säljas till Genoa med en återköpsklausul som han får lira ett par år till. Inter har ju ett gäng spännande unga målvakter. Man har även Brazao i Parma på lånet. Det är en ung brasse som man hoppas får lira lite Serie A-fotboll. Du har Radu, Di Gennaro. Så att återväxten ser väl okej ut, men det är väl ingen som flyttar på Handanovic nu.
Mm. Så, det mina damer och herrar var allt vi hann den här måndagen. Imorgon spelar vi in ett nytt avsnitt och då gör vi det live från trädgården. Missa inte det, det avsnittet kommer väl ut på onsdag morgon, gissar vi. Det kan bli lite stökigt imorgon kväll om man hänger med. Sillypodden live ska man inte underskatta med ett par gärna för bästen. Det kan jag säga. Så missa inte det. Sen är vi tillbaka i slutet på veckan igen. Och du kommer tillbaka igen.
Om jag får.
Ja, du är så välkommen. Så hörs vi då, helt enkelt. Tack för att du lyssnade.
I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.